Hej, det här är Fredrik Strage. Om du gillar den här podden och vill att den ska fortsätta kan du välja att stötta den via Patreon. Då är du med i utlottningen av unika kaffemuggar som målats av gästerna. Du får ett signerat ex av min bok Text. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du slipper reklam och dessutom hamnar du på min personliga lista över världens rent objektivt bästa personer. Gå in på hemmahosdrage.se och läs mer.
Hej, det här är Conny Blom på Kungsholmen hemma hos Fredrik Strage.
Välkommen hit, Conny.
Ja, tack.
Du är frisk och så?
Ja, förutom den jävla pollenhärvan så är det okej. Nej, men det är bra.
Jag fick också fruktansvärd pollenallergi här om veckan faktiskt.
Ja.
Det är jobbigt att alla tror att man har corona.
Ja, man får inte sitta på tunnelbanan och nysa. Då blir man ju släpad ut på torg och stenad till döds.
Är du från Stockholm?
Ja.
Vilken del av stan?
Vasastan.
Du är uppväxt
där? Ja, där du bor här. Det känns ju som mina gamla hoods kan man säga. Samma typ av lägenheter. Eller?
Men du nämnde att det var ganska ruffigt ändå på den tiden. Eller du föddes 1964.
Ja. Ja, det var väldigt ruffigt jämfört med hur det har blivit nu. Det är ju väldigt uppfixat liksom. Men ja, man hade ju inte ens dusch i lägenheten och sådär. Så det var...
Så det var en gemensam dusch för hela
källaren, ja.
Fastigheten?
Precis. Jag var så liten så jag tänkte inte på det. Men jag vet att mamma tyckte att det var lite jobbigt att gå ner där. Och om det skulle, man skulle springa på några pundar och så vidare.
För det kunde vara pundar i källaren?
Ja, ja, det kunde absolut vara. Det var ett ganska mycket spring där inne. Trappen alltså.
Vad gjorde dina föräldrar?
Mamma var frisör och pappa... Ja, jag gjorde lite olika grejer, men mestadelen så var det, så körde han betong.
Han körde betong?
Mm, jobbade för betongindustri.
Okej, så han åkte runt med såna betongblandarbil då, som roterar?
Ja.
Höll de på med musik någonting?
Nej, det gjorde de inte. Morfar var en klippa på att sjunga när han var på fyllan, men det är väl det närmaste som det kommer, tror jag. Han hade faktiskt en otrolig röst, så mycket kommer jag ihåg. Alltså han sjöng liksom... Till havs och sådana. Väldigt bra, vill jag minnas.
Var bodde han någonstans?
Ja, han bodde där. Vi bodde ju allihop där, eller på att säga. Alltså, mamma var så pass... Eller mamma och pappa var så pass unga när de fick mig. Så att morsan fick börja jobba. Så jag bodde hos mormor och morfar. Hon var 21. Och så bodde ju, så de bodde där. Och så var det mammas syrra och gammelfarmor var där på dagarna. Så det var en jäkla massa människor.
Hur är det att ha så unga föräldrar? För då är din mamma bara 41 ungefär när Electric Boys slog igenom.
Ja, hon var 21 när hon fick mig. Och sen, ja, idag är de ju 78. Nej, men det är man ju tacksam för. Verkligen.
Men hon var ingen Rolling Stones-fan eller någonting som fick in dig på någon viss,
ja,
typ av musik?
De gillar rock, det gjorde de. Men det var mest mammas syrra som lirade massa... Det var ju huvudsak Beatles som lirades. Och sen... Och pappa, kommer jag ihåg, han hade massa kassettband där. Och det var ju mycket Creedence och det var Little Richard och Eddie Cochran och, ja, 50-talsrock så.
Men din mamma var frisör. Ditt hår är ofta förekommit när folk har skrivit om Electric Boys. Jag minns en intervju med dig från Nöjesguiden. Det kan ha varit 93 eller någonting. Jag minns inte riktigt vem som skrev den. Men det kan ha varit Lars Nylin eller Susanne Ljung eller någon. Men artikeln öppnar med raden: när Conny Blom kliver in på tranan är hälften av hans hår fortfarande ute på Odenplan.
Ja, fan. Det låter som Susanne Ljung. Ja, jag vet inte. När jag var liten så, eller ung då, när jag började lyssna på rock och sådär, på riktigt så att säga, då ville jag ju se ut som Keith Richard och Ron Wood och ha rakt hår såklart. Och sen, men sen så fick jag ju nys om Ian Hunter, Motta Hoople och Mark Bolan. Och då tänkte jag, ah, okej, det kanske funkar ändå med lockigt hår. Det var räddningen liksom.
Du heter egentligen Conny Blomqvist. Hur blev du Conny Blom?
Därför att när vi signade med amerikanska skivbolaget och skulle släppa den plattan där, då sa de, du kan inte heta det där. Det är ingen som kommer komma ihåg.
Det var så sent alltså som du bytte till?
Ja, men precis. Vi gjorde ju den svenska Funk & Metal Carpet Ride. Och sen så bytte vi ut 5 låtar när den skulle släppas i Amerika. Och spela in de 5 nya med Bob Rock. Och då sa de att det var för krångligt, tyckte de. Vilket jag inte tyckte. Men de sa, det är och Q och V efter varandra. Det här kommer ingen komma ihåg. Nähä. Och de... Det var ganska roligt, för då började de komma på massa namn liksom, och skulle hjälpa till där.
Namnförslag alltså?
Ja, det var inte klokt. Det var så här, men du kan ju heta Conny James eller Conny Stevens.
Conny Francis?
Ja, men typ, då, det var ju typ som Conny James, eller vad säger jag, Conny Stevens. Det var också en kvinnlig skådespelerska som tyckte, men det kan vara kul. Skitkul, tyckte vi. Nej, men och sen... Nej, men de gav ju inte med sig, så då kortade jag bara ner det till Blom då, för att göra det enkelt. Och sen är halva min släkt heter Blom också, så det var inte så långt bort. Fast med ett O då, men då hade det ju blivit Blom. Det hade låtit lite konstigt. Men det är ju bra när man ska skriva autografen, det är kort.
Men du spelade ju med Hanoi Rocks lite grann.
Mm.
Eller du har spelat med dem på senare år, men även i början av karriären så hängde ditt... dåvarande band Road Rats,
ja,
med delar av Hanoi Rocks. Vi hade med Mike Monroe här i podden.
Okay,
han var på besök för ett par år sedan och han berättade om hur de brukade åka till Stockholm för att hänga, och de med Hanoi Rocks hade ingen bostad här. De var bostadslösa och levde i tunnelbanan, förutom trummisen, Gyps Casino, som spelade med dig. Och ni hade en replokal ute vid universitetet vid tunnelbanan som de med Hanoi Rocks gärna ville bo i, men de fick inte, eller hur det var.
Ja, det är nästan rätt. Jeppe, jag tror inte det var hans replokal till att börja med, men de hade en replokal där vid Frescati, Tekniska högskolan eller vad det var. Men jag kände inte dem där först. Man såg dem bara på stan och undrade, vad är det för jävla lirare? Det var inga som såg ut så där. Och sen senare, Jeppe och Andy McCoy slogs på scen och så fick Jeppe sparken. Flera år senare då hade de ju gjort 3 plattor tror jag med honom, och då tänkte jag, nu måste jag få ta på Jeppe, han måste vara med i vårt band, det här då som blev Road Rats.
Ja, så det var senare alltså.
Ja, men det roliga är ju då att vi hade ju samma, vi såg lite lika ut faktiskt, alltså lite så här, inte helt så här standard svensk blonda killarlooken, utan vi var ju mörkare och samma typ av hår liksom. Så är det någon dag. Och jag kände ingen som kände honom. Att jag måste få ta på hans nummer på något vis. Så att jag kommer gå in någon dag in i city. Och så kommer någon tjej bakom mig och ropar Jeppe och knackar mig på axeln. Och sen vänder mig om så... Åh, förlåt, jag trodde du var någon annan. Jag bara, vem? Ja, Jeppe heter han. Jeppe Sporre. Så här. Jag bara, vadå, känner du honom? Ja, har hans nummer? Ja. Så jag fick det av henne då. Och sen, vad heter det, började vi spela ihop, och sen började vi gjorde lite singlar och turnerade med Hanoi Rocks som förband och så i Finland. Så det var så vi lärde känna.
Så ni hade Hanoi Rocks som förband på den tiden?
Nej, tvärtom.
Tvärtom, okej. Okay.
Ja, precis. Vi åkte förband till dem. Och det här var ju då, det var ju efter Jeppe när de hade Russell som omkom i den där bilolyckan sen då.
Med Vince Neil, ja.
Mm. Men vad heter det? Nej, men det var ju kul. Och då...
Och som av en händelse dricker du kaffe ur en Motley Crue-mugg medan du pratar om det här.
Ja, det här var ju politiskt okorrekt. Nej, men då började vi hängde ganska mycket. Och Andy satt och lirade mycket, jammade massa status och såna här grejer. Och han tyckte, fan vad bra det är. Du diggar samma låtar som mig. Så han sa, vi måste ju spela ihop någon gång. Så det var så det blev till sen. 100 år senare, 2005, som var jag med i bandet i 4,5 år. Och nu ska vi lyssna på en grym låt av Beatles som heter She Said, She Said. She said, I know what it's like to be dead. I know what it is to be sad. And she's making me feel like I'm... Jag tänkte att jag skulle välja någon låt med Beatles, för de har betytt väldigt mycket. Jag växte upp med Beatles, som sagt, i mitt hem, barndomshem där. Men det är svårt att välja en, men jag tyckte att den här innehåller så mycket av det som är bäst med Beatles. Den är lite psykedelisk och bra melodier, körsången, hans George Harrisons elgitarr som är lite så här sitar inspirerande eller inspirerad. Cool låt bara. Och Revolver är en grym platta, tycker jag.
Är det en känd LSD-hymn också?
Ja, det verkar ju vara det. Jag visste inte det förut, men kollade upp det på Wikipedia när vi skulle.
Den är inspirerad av en LSD-trip som Beatles tog när de var i Los Angeles 1965. Och de var på en fest med folk från The Byrds, och Peter Fonda, skådespelaren, dök upp. Peter Fonda ska ha sabbat Beatles syratripp genom att börja prata om att han en gång dog. Han lekte med sin pappa, skådespelaren Henry Fondas pistol när han var liten, och sköt sig själv rakt i bröstet och svävade mellan liv och död. Så han sa någonting till Beatles om att I know what it's like to be dead, och det är ingen kommentar du vill höra om du har tagit LSD. Så alla var så här, bitch, don't kill my vibe.
Lennon slängde väl ut han, tror jag, tyckte jag stod, att det stod.
Ja, och det är märkligt att Peter Fonda har ju sen blivit en sån ikon inom hela den psykedeliska kulturen. Han var ju med i den här filmen The Trip något år efter det. Som är en sån här känd LSD-skräckfilm, The Trip. Och sen då förstås Easy Rider. Med den här scenen på kyrkogården när han börjar gråta över att hans mor begick självmord. Jag fortsatte googla när jag läste den, men tydligen, jag hade alltid trott att han faktiskt tog syra på riktigt i Easy Rider, men det gjorde han inte. De rökte bara weed. Det var inte så att de trippade på riktigt. I New Orleans eller var de med på den här kyrkogården.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag alltid gillar det. Jag vet inte riktigt varför. Jag gillade Beatles mer när de började spacea ut, så att säga.
Jag hittade lite in i Beatles den vägen. För jag är född 72. Jag är uppväxt med musiklärare som bara tjatar om Beatles hela tiden. Och det blev nästan lite anti. Så jag var tvungen på något vis att hitta en egen väg in i det. Och då var det dels liksom den psykedeliska biten, för att det påminner så mycket om så här flippad techno. Chemical Brothers brukade spela Tomorrow Never Knows live. Eller live, de DJ-ar den.
De var grymma.
Ja, men precis. Och det fanns på kopplingar där. Och sen har jag alltid varit rätt intresserad av Charles Manson. Så då kommer man in på White Album och hela Helter Skelter och de grejerna. Men det var också en sån här märklig mindfuck. Jag minns det så väl när jag var 17 år gammal och hörde Beatles Helter Skelter första gången och inser att, men det här är ju hårdare än Motley Crues version. Men Motley Crue är ju hårdrock, och ändå är Beatles faktiskt hårdare.
Vad är de då liksom? Ja, men det är fascinerande hur och Paul McCartneys röst liksom, hur han kunde ställa om den. Han har så mycket olika röster i sig själv, så att säga.
Hur gick det till när Road Rats övergick i Electric Boys?
Vi hade en period emellan där som vi ändrade lite i bandet. Han, Jeppe, eller Djup Casino, han ville inte lära trummor längre. Så började han spela gitarr. Och så var vi fyra helt plötsligt och kallade oss Rolin efter Moon Martin-låten. Och sen efter det bandet så höll jag och basisten då på och funderade liksom vad vi skulle... Ja, vi ville sätta upp något band och så, men vi visste inte vad eller med vilka. Sen när man... alltså jag tänkte ganska mycket och vi snackade mycket om vad man... För vi ville göra någonting som inte var precis som allt annat så att säga, men... Det kom ingenting ur det. Men däremot sen vid något tillfälle när jag inte satt och tänkt så mycket så dök den här All Lips and Hips upp och...
Var det första låten?
Psychedelic Eyes och någon mer som... Ja, några... Ja, jag vill minnas det. Som man kände... Vänta, vad fan är det här för något? Det här känns kul och intressant på något vis. Men så har det varit sedan dess. De bästa låtarna har jag liksom ingen kontroll på något vis. Det är lite så här, det låter som en klyscha, men det är lite som Keith Richards alltid har sagt. Det flyger omkring massa melodier, ibland kommer de ner om man bara har antennen uppe typ.
Hur kom texten till All Hips and Lips till? Handlar den om en tjej som har väldigt stora läppar och höfter?
Den handlar om en strippa, men det kommer, uttrycket kommer faktiskt från en Ian Hunter-låt. Där han, när han sjunger någonting, she's, you know, she's all lips and she's all lips and hips, you know, one of those trips eller något sånt där. Och det bara fastnade väl. Och sen när jag hade kommit på riffet så satt jag sjöng och liksom gnola med där. Och så kom det där upp och det lät bra ihop på något vis. Så den kom ju från, ibland med låtar så har man ju någonting man vill säga textmässigt, och ibland kan det ju vara som ofta med Beatles eller med ABBA, att det är ord som bara ligger ut rätt i melodin. Det är ju inte mer än 3 minuter musik i slutändan i alla fall, så det funkar ju ibland. Därmed så måste det ändå vara bra. Man kan inte bara slänga upp vad som helst heller. Det är svårt att skriva klyschigt bra också.
Och namnet Electric Boys, jag blev lite paff för att ni faktiskt verkar vara det enda Electric Boys som har funnits.
Jag vet en till faktiskt.
Men det borde finnas 100 till, tycker jag. Det är ett så uppenbart namn att du pluggar in gitarren och ni är några killar. Ja. Ni är Electric Boys.
Ja, precis. Ja, det var så det kom upp också. För det var någon... Jag försöker komma på det här, men det var någon typ på Hard Rock eller någonting som var polare till någon av våra polare som... Vi hängde där ganska mycket. Det var ju... Det fanns Cool Cat och så var Hard Rock Café som var så här rock. Klubbarna liksom. Och när vi kom så brukade han säga it's the Electric Boys liksom. Han drog igång det där. Och sen
för att ni sprakade?
Nej, jag vet inte. Det var bara något han sa. Och sen för mig då var det ju liksom, för mig, det ordet förknippade jag ju med Electric Warrior, med alltså plattan med Mark Bolan eller T-Rex. Sen var det så här inne med Electric Boogie, dansstilen som var liksom hip och
ja, rap inom breakdance.
Ja, och sen det där Electric, ja, men man kopplar ihop det med gitarrhjälte på något vis. Ja, så det är svårt med bandnamn, men man kan ju kalla det The Sweet till exempel.
Ballroom Blitz med Sweet.
Ja, det där var en game changer. Om något för mig. Då hade jag ju liksom, som sagt, jag var uppvuxen med 50-talsrock. Kunde alla Beatles-låtar utan till typ. Och sen kom den här. Någon polares storebrorsa i skolan som hade den där. Och det kom jag kommer ihåg det, så jag blev fan golvad. Jag tänkte, shit, vad är det här? Det här var mycket coolare. Så det var en ganska stor aha-upplevelse.
Verkligen en glamrock-hit.
Ja.
Såg du några bilder av bandet också? Påverkades av deras stil?
Ja, jo, absolut. Det fanns någon bild någon satt på motorcyklar som var jävligt tuff. Men det som också är intressant är, de hade ju de här producenterna, Chinny Chap eller vad de kallar sig, Nicky Chinn och Mike Chapman eller något sånt heter de, som låg bakom alla de där. Och spelar man den här plattan på ett dansgolv idag och drar på volymen, så låter den liksom fantastisk. De var helt före sin tid i produktionen. Den har liksom inte blivit... Ofta kan man kan ju tycka så här, man tittar tillbaka så kommer ihåg plattan att det var ett jävla tryck och så här. Så när man hör det idag så låter det skitmässigt. Men den där låter verkligen bra.
Men den har det här hysteriska drivet som fanns i en del 70-talslåtar. Jag, tycker, ja. Jag brukar DJ ibland, och just den här låten, när jag slänger på den, den har samma effekt på dansgolvet som Plastic Bertrands Saplan pour moi.
Ja.
Som också en så här...
Ja.
Det är lite roligt att använda ordet blitz, som för britter handlar om bombningar, att tyskarna bombar sönder hela England. Att de använder det ordet för att liksom skapa en extatisk känsla istället i ballroom blitz.
Ja.
Och det påminner lite om hur Ramones sjöng om Blitzkrieg Bop.
Ja, just det. Just det, precis.
Också tyska bombningar som blir punk hit istället.
Ja.
Electric Boys, ni dök upp, ni blev kända strax efter att den här stora svenska metalvågen hade varit, med ganska mjuka hårmetalband. Ni kändes verkligen lite vassare, mer 70-talsinspirerade än många av de här hårdrocksbanden som kommit före er.
Ja.
Det var nästan som att 90-talet satte igång då.
Ja.
Att det blev, ni kanske hade mer gemensamt med Lenny Kravitz eller med...
Ja, då visste man inte vem han var, så att säga. Men med facit i hand så har vi definitivt mer med honom att göra. Men, nej, men det är ju precis som du sa, vi lyssnar ju inte på... Alltså, ja, men till exempel Motley Crue som det står på min mugga. Det är ju, jag har aldrig haft någon Motley Crue-platta hemma. Men däremot satt jag och lyssnade på Doors och... Ja, allt möjligt. Men i huvudsak var det ju 70-talsband och artister och så.
Så du har inte sett att ni medvetet försökte skilja er från hårdrocksbanden vid den tiden? Utan ni bara,
nej,
det
bara...
blev bara mer batik än spandex?
Ja, det är liksom... Ja, och apropå det så var det ju... Det var ju... Alltså klädstilen och det kom ju också lite av en slump. För att både jag och gitarristen, våra tjejer hade köpt en massa grejer från Bali. Och hade en massa såna här Bali-västar och Bali-skjortor som var jävligt flashiga och sådär. Så vi började liksom sno dem.
Så ni var tillsammans med så här yogabrudar som stack till Bali?
Ja, yogabrudar var de nog inte. Men, nej, men min tjej i alla fall, hon köpte ju, hon var väl en av de första, hon och hennes kompis, som tog hem Bali-grejer och sålde i Stockholm. Och så åkte vi dit någon gång, jag kommer ihåg, de sa... redan då att oj vad det börjar bli så här turistigt här. De skulle bygga någon McDonald's liksom. Det här är ju 100 år sedan nu. Jag vet inte hur det är nu. Nu måste det vara väldigt turistigt.
Jag var där för 20 år sedan. Då fanns det ett McDonald's på i Sanur på Bali.
Mm.
Men det är ju väldigt vackert.
Ja.
Men stämmer det att du sydde upp egna kläder tidigt i karriären? För att du inte tyckte att det räckte, det som fanns utbud?
Ja, men det har ju hänt. Men mest var det väl om man typ lappa jeans och sådär. Men sen var det någon reportage i någon tidning, och då var det, de ville göra någon grej av det. Ja, men som det alltid är, att man ska vinkla åt något håll för att det ska bli lite så extra kul eller någonting. Så...
Okej, och du vinklade dem till att du faktiskt satt och sydde helt själv en symaskin.
Ja, vi fick posa där med några jävla symaskiner. Men visst, alltså det är ju en bra karl reder sig själv. Man har lagat mycket kläder och fixat genom åren. Inte nu dock, den här jeansjackan måste jag... Den har sett sig den bästa dag.
Den ser väl klädsamt sliten ut.
Ja.
Men du har fortfarande samma look som då ungefär?
Ja, kanske. Köp inte så mycket kläder. Man byter ut dem när de pajar typ. Eller när man inte kan laga dem.
Jag tänkte lite på det. Du har ju utsvängda jeans.
Ja.
Och du har väl aldrig slutat ha utsvängda
jeans?
Nej,
jag testade en gång och det funkar inte.
Nej. För tidigt 00-tal så blev det ju när Cheap Monday kom och så vidare. Mm. Och Weekday så började alla ha slimmade
stuprörs
jeans. Mm. Men du fortsatte med den utsvängda och nu är det faktiskt de utsvängda tillbaka igen. Så du har gått hela varvet runt.
Ja, jag får väl byta nu då.
Så du känner ingen press att klä dig mer rock'n'roll än någon annan, utan du ser alltid likadan ut?
Verkligen inte. Verkligen inte, utan det är snarare... Nej, men som jag sa, man bara... Förhoppningsvis så det sista man gör innan man går hemifrån, när man bara kollar sig sista gången i spegeln i hallen, när man liksom tycker att ja, det här funkar. Och sen tänker man inte mer på det.
Men du och Electric Boys har också haft en tydlig visuell identitet. Det har aldrig varit... Ja. Nästan som Ramones eller något sånt band. Det har aldrig rått några tvivel om vilken look som är Electric Boys. Utan...
Nej, eller, ja. Jag tror man växer ihop också. Sådär. Och vi hade ju som sagt de här flickvännerna som hade sina Bali-grejer. Och så gillade vi Beatles och deras psykedeliska period. Alltså man inspireras av olika grejer så här. Och som sagt växer ihop. Och sen när vi kom till USA så var det ju... Då fick vi ju... Då satte våra manager ihop oss med en tjej som hade sett massa kläder till Steven Tyler och Madonna och så vidare. Så då hade vi en chans att få grejer uppsydda som vi alltså ville ha.
Så vad bad ni om då?
Ja, typ samma. fast bättre.
Du har väl en stickad Bob Marley-liknande mössa på dig nu?
Ja.
Och du ville spela upp en låt av Bob Marley? Vilken då?
Ja, men det är gärna det. Det här är ju feel good music om något. Så det, jag skulle spela upp Trenchtown Rock. One good thing about music when it is you feel no pain. One good thing about music when it is you feel no pain. So hit me with music. Hit me with music.
Såg du Bob Marley live?
Ja, jag såg han båda gångerna på Grönan faktiskt. Och det är bland det bästa jag sett.
Då var du 16-17 någonting.
Ja, jag kommer inte ihåg vilka år det där var, men jag tror att han har varit där någon gång innan också faktiskt. Men de sista två gångerna bland annat då när han slog publikrekordet om 35 000 eller vad. Nej, men det var helt magiskt. Alltså det går inte liksom att återberätta. Men för mig är det så feel good musik. Det är inget som är så skönt att lyssna på. Kanske otippat, men jag vet inte. Jag sitter inte hem. Jag älskar AC/DC till exempel. Det är ju världens bästa rockband. Men det är inte så att jag sätter på AC/DC hemma. Man hör det ändå överallt. Alltså. Men jag sätter gärna på Marley eller Peter Tosh. Så.
Electric Boys förekommer en hel del i en av de mest uppmärksammade svenska 90-talsromanerna. Per Hagemans bok Cigarett, som handlar om en ung man som jobbar som servitör på Hard Rock Café.
Mm.
Och lever ett ganska dekadent och lite apatiskt liv i Stockholm sommaren 1989. Det är lite som en svensk Less Than Zero, alltså Bret Easton Ellis debutroman. Mm. Jag tänkte testa tre stycken på dig. Ja. Och se om de... är verklighetsbaserade, eller om du tycker att det verkar vara korrekt gestaltat.
Ja.
Det är först ett stycke om vad Electric Boys har hittat på.
Okej.
Okay. Det berättas alltså i första person då. Huvudpersonen heter Johan, han jobbar på Hard Rock Café. Den stora nyheten när jag kommer ner till Hard Rock är att Electric Boys har slagit sönder ett hotell någonstans i Härjedalen. Inse alltså, säger Helene som brukar knulla med dem. De har släckt ut en tv och en dörr från andra våningen. Hon låter som om det är hon som skulle åtalas. Och de har brutit sig in i förrådet och tagit 40 öl. Fan, det är rock'n'roll alltså, flinar Micke.
Ja, vill jag ska kommentera?
Gjorde ni det någon gång här idag?
Ja, men det var en fest där. Men såklart med massa människor och inte bara vi, men när vi skulle åka på morgonen så hade polisen spärrat av utfarten där, så vi var tvungna, vi kom ingen vart jag tänkte, så vi var tvungna att åka med till polisstationen och satt där i förhör massa timmar, det var inte alls något roligt. Det var väl kul då, det är kul när folk pratar om det efteråt kanske, men det som var intressant var ju att vi ville ju egentligen liksom tysta ner det där. Det var inte så att vi tyckte fan vad häftiga vi är, utan vi ville ju bara typ gå vidare. Men så blev vi ändå så pushade. Tidningarna förföljde oss verkligen. Alltså, apropå här där vi är nu på Kungsholmen då, så hängde vi mycket på Läskargå. Min flickvän jobbade där på den tiden. De satt liksom utanför och väntade på att vi skulle dyka upp för att fråga oss om det här. Och sen till slut så blev det liksom, vi var tvungna att gå ut i tidningarna och säga att det var vi. Och det var något band som jag inte kommer ihåg vilken, men så sa att de hade varit i närheten där också, fått liksom skivorna tillbaka skickade, och det var för jävligt liksom. Men det som hände oss när vi gick ut, det var ju att vi sålde ju mycket mer biljetter och vi hade bättre vi har aldrig haft så bra service på spelningarna liksom. De var väl livrädda att vi skulle rensa logen, jag vet inte. Men ja, nej, det blev inget dåligt så sett.
Och det här var tidigt i karriären, så det gav ju ett lyft PR-mässigt.
Ja, det var ju fullt på spelningarna liksom.
Okej, här kommer andra stycket. Det här är när huvudpersonen Johan vaknar upp efter att ha gått hem med någon. Jag hade gärna velat se henne i dagsljus. Vilken stadsdel är jag i? Vilken tid? Och var är hon någonstans? Jag ställer de patetiska dagen efterfrågorna till mig själv och ligger i en tom säng med en rosa nallebjörn bredvid mig. I duschen vrider jag upp huvudet mot vattenstrålarna och börjar minnas att jag träffade den här vätersuperoxidblondinen som brukar hänga ihop med Electric Boys. Man träffar nästan aldrig någon som inte gör det. Det verkar som om alla knullar eller känner någon i det bandet. Nåväl, blondinen presenterade mig för Sandra och jag bjöd Sandra och hårdrocksgruppen Lena på cola. Jag minns att Melody var packat till bristningsgränsen och det var ett PR-gig för Tony Holgersson och Peter Lemark, tror jag. Vi var på en efterfest hos någon på Östermalm och sen tog vi en taxi hit. Ja, hade ni många blonderade fans?
Alla såg ut så, känns det som.
Men fanns det en speciell look just för Electric Boys-beundrare?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det var inte så att de började klassa som Bali-yoga-utövare?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej, det tror jag inte. Utan det, ja, men det är uppenbart. Han har ju skrivit en bok som liksom spelar på rockmyten och sådär.
Och han jobbade själv på Hard Rock Café som diskplockare vid den här tiden. Så du är iakttaget på nära håll.
Det hängde ju där med våra flickvänner, kan man ju tillägga. Men det är säkert utbytta namn. Jag känner inte igen någon Johan och Sandra, var det så?
Ja, men det blev ju ett verkligen hårdrocks place. Gjorde inte Europe videon till Rock the Night också på Hardrock Café?
Där. Precis. Man var ju där ofta, så liksom, det var säkert jäkligt många som gick därifrån och tyckte att de kände oss bara för man har stått bredvid baren och morsat typ, eller sagt något om någon låt eller vad som helst. Det var ju ganska, stan är ganska liten.
Hardrock Café och Melody, är de två ställena som förekommer mest i den här boken. Ja. Okej, det tredje stycket utspelar sig i
Ritz, måste jag få säga.
Ritz också. Ändå, okej,
det var liksom favoriten. Ja.
Sen åker de till Djursholm, där det är hemmafest. Det är någon tjej som har FF. Hennes föräldrar är bortrösta.
Det har jag aldrig varit, kan jag säga direkt.
Jag kommer till det. Nettan kommer fram och hälsar. Och hon dricker San Miguel och röker. Och jag frågar hur det gick med Eva i lördags. Och hon säger, jo då, det fixade sig sen. Hon kommer nu hit ikväll förresten. Electrified med Electric Boys börjar. Och Nettan ser förväntansfull ut. Och hon säger, Conny kommer nog hit ikväll. Conny, frågar jag. Ja, Conny Blomqvist, suckar hon. Jaha, han, ler Micke ironiskt. Men lägg av, sången i Electric Boys för fan. Mm, säger jag. Och Micke nickar. Sen lite senare. Nettan går omkring och pratar om den här Conny Blomqvist och hon röker joint efter joint och är fnittrig och jobbig och hon verkar orolig för att han inte ska komma. Jag och Micke sitter vid poolkanten och pratar om vilka servitriser som har legat med vilka hårdrocksångare och han kommer fram till att det måste vara något av ett anställningskrav. Om du suger av ett par hårdrockare i helgen så kan du börja servera på måndag, säger han, och vi fnittrar lite slappt. Vid 11:30 börjar alla prata om vilket ställe vi ska gå till och jag känner att jag helst vill åka hem och sova. Ja, men du har aldrig varit i Djursholm. Jag så Nettan blev besviken då uppenbarligen.
Ja, tyvärr. Blev hon ju det. Kanske var det där att fiska med farsan eller någon brun eller lite.
Men inga hemmafester som man
har. Nej, inga fiska på brudar. Fiska fisk. Det här är School's Out med Alice Cooper. Det där var en låt som jag, i alla fall som jag kommer ihåg det, så hörde jag den ungefär samma veva som Ballroom Blitz. Och blev ju också en sån här ögonöppnare verkligen. Med alla skolbarnen och ringde ut för sommaren till sommarlov och allting. Den, ja, man kunde relatera till det som i den åldern.
Fortfarande att jag hör den från studentflak faktiskt. Nu har det inte varit några studentflak i år.
Ja, precis.
Eller i fjol. Jag trodde aldrig jag skulle sakna någon så mycket som jag har gjort.
Nej.
Men jag blir alltid glad när det inte bara är Avicii eller Gyllene Tiders Sommartider. Ja. Utan när de kör School's Out. Eller min favorit, den låten jag blir gladast av på studentflak, det är Wasps I Wanna Be Somebody.
Ja.
Som passar så perfekt någon som just har tagit studenten och vill bli något i livet. Plus den låten är så sjukt bra.
Den passar bättre än Fuck Like a Beast.
Ja, lite.
Man måste ju komma ihåg att Alice Cooper var ju ett band också från början. Alice Cooper Group, så att säga. Ja, det var min liksom första riktiga hjälte, sådär. Efter att ha lyssnat på allt det här Beatles och 50-talsrocken och allting. Sen när han dök upp, då fick han, det blev liksom min första hjälte. Och sen är det kul, för sen har vi lirat förband både med Electric Boys och Hanoi ett par gånger och lärt känna honom lite, eller vad man ska kalla det för. Det var jävligt kul. Första gången där så jag och basisten, vi blev polare i skolan på grund av att vi gillade Alice Cooper bara två, när vi typ kanske var 13-14 eller någonting. Så när vi står där med Hanoi Rocks står vi på scen och soundcheckar och så precis bredvid våra förstärkare så står det någonting som är över. De har hängt över någon skynke och vi tänkte, vad fan det där är? Och så när vi tittar oss runt, det verkar inte som någon ser, så lyfter vi på den där. Då var det liksom hans guillotine där. Då fick man lite den där känslan, fan det hade man inte trott när man var liksom nio och satt och lyssnade på Killer hemma med hörlurarna liksom. Och han kom ihåg Electric Boys också, det var kul. Han sa, ah, Electric Boys, I remember, Lips and Hips, great song.
Vad kul.
Ja, verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag lyssnade på några av de här galna skivorna han gjorde i början av 80-talet.
Ja.
Innan han gjorde comeback med He's Back, den här Fredagen den 13 låten. Det var ett par skivor som jag tror han själv har sagt att han inte minns att han gjorde dem alls.
Dadda,
ja, exakt.
Flash the Fashion, Special Forces.
Oerhört märklig musik.
Ja, men jättekonstigt.
Delar av det är i alla fall fragmentariskt intressant.
Ja, 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 men det fanns några grejer så här att det var lite okej. Okay, Special Forces speciellt kommer jag ihåg att jag tyckte det var några låtar. Men, nej, det är väldigt konstigt. Men då hade väl han liksom, om jag förstått saken rätt, han har ju tagit sig igenom sitt alkoholberoende och allt det där. Och sen började jag liksom knarka istället.
Vad började med det när han väl var nykterist?
Ja, men liksom, jag läste det någonstans i alla fall. Så jag ska inte sitta här och säga det. Det kanske inte stämmer, men han såg ju jävligt, han var ju sjukt smal där ett tag. Såg ingen bra ut alltså. Det såg hårt ut. Nej, men de var konstiga, men fan, Welcome to My Nightmare och vissa av de andra är fantastiskt bra.
Ofta, om du gillar en artist väldigt mycket, då är det ofta de här dikeskörningarna som blir intressanta till slut. När artisten har misslyckats, men ändå kanske tangerat någonting eller försökt sig på någonting udda. Det blir lite som The Elder, Kiss-skivan. Som alla jag känner som älskar Kiss tycker att det är liksom, The Elder är mästerverket. Även om egentligen, jag menar, Destroyer är förstås en bättre skiva rent objektivt eller vad man ska säga. Men alla de här hardcore-fansen tycker att The Elder, det är the shit med Kiss.
Men det, man säger väl så då bara för att vara lite så här speciell.
Jo, men det handlar också om att det ska vara en utmaning att lyssna på det också.
Ja.
För du har hört hitsen så många gånger att du behöver lite motstånd.
Ja, men så, absolut. Det var ju som en producent sa någon gång, en perfekt skiva ska vara, den ska innehålla några hits. Som kan vara singlar, och sen ska den ha några låtar som är lite så här svåra att förstå sig på, som alla liksom skribenter och så kan ta fram och tycka att de är lite speciella, för man hittar den där lite udda låten, och sen ska man ha några låtar som är dåliga som man förstår hur otroligt bra de här hitsen är. Det ligger något i det faktiskt, alltid relativt.
Om Per Hagmans cigarett som jag läste lite ur förut tog in Electric Boys i en lite mer finkulturell värld, så kan man väl säga att Svullo tog in i en lite mer fulkulturell och folklig värld. Det fick ju en enorm hit med ert Svullo-samarbete För fet för ett fuck, som spelades precis överallt i Sverige i ett år, tror jag. Hur gick det till egentligen?
Vi satt ju för övrigt och firade våran, när vi hade spelat in demon, satt vi här nere på Läska gå några hundra meter bort härifrån och drack Long Island Ice Tea. Men nej, det gick väldigt fort. Han kontaktade vårt skivbolag, han kontaktade oss i alla fall och sa att han gillade vårt stuk. Han hade ju vunnit SM i
luftgitarr.
Luftbas liksom. Spelar ju funkbas. Så han gillade ju att när det var lite funkigt så här. Och nej, så han bara frågade, kan inte vi göra någonting ihop? Och då hade vi sett honom som Captain Freak på Alexandra. Och
hur var han som Captain Freak? Det var inte Svullo då, utan
nej,
en annan figur?
Han kallade sig Captain Freak innan Svullo-karaktären liksom, eller ja, blev till. Det var egentligen bara, han kom in rusande på en scen och bara betedde sig liksom. Han var helt galen. Så vi tyckte han var skitrolig. Lite som så här Jackass, innan Jackass på något vis. Så hade jag det här riffet som jag tyckte var lite för struttigt för Electric Boys, och så tänkte det kan han få. Satt på Hard Rock faktiskt med varsin cola, kommer jag ihåg, någon kväll eller eftermiddag, och skrev upp texten. Och så spelade vi in demo, så allt gick väldigt fort. Och sen drog vi tillbaka till Amerika och fortsatte med det vi var på med där. Sen började det rassla i faxapparaterna, och då var det ju etta på både Svensktoppen och Trackslistan. Helt galet.
Hur kom ni på texten? Han var ju Svullo, han hette Svullo, men han var ju inte så tjock. Han var ju inte för fet för ett fok.
Nej, han spelade ju på det liksom. Spände ut magen lite extra kanske. Men,
Det är en udda låt, för den har ju verkligen något som fortfarande, Den, dels är den väldigt rolig fortfarande och dels är det fortfarande ett väldigt bra riff det där.
Ja, ja. Nej, men den är en sjukt bra låt, det bara är så. Och man blir ju glad av det liksom. Men alltså, det är ju en massa folk som har frågat och som vill att vi ska spela och så, men det funkar inte. Det var ju kul för att det är Micke. Verkligen.
Ni gjorde ju en B-sida också. Swallow on Acid.
Ja.
Som, där han skriker acid, ungefär som den gamla, vilket gjorde den? D-Mob fanns det ett brittiskt acid house band som hette, det gjorde en låt som hette We Call It Acid, som var jättestor just då. Men det här är ju inte en acid house låt utan det, ni spelar så här supersnabb funk, typ punk, som punk, Prince funk, typ. Liksom. Ja. Medan han står och skriker acid.
Ja, fast han står till och med och skriker Astrid och han skriker taxi och massa andra jävla ord liksom.
Turnerar ni tillsammans också?
Ja, han var med ibland och gjorde grejer, bland annat på Gröna. Kom in liksom i extra nummer och så körde vi den välte huset. Nej, det var kul. Men tragiskt att han gick bort. Men vi hade jävligt kul under en period.
När hade ni kontakt sista gången?
Det var inte innan hans bortgång, utan vi hade inte setts på många år. Men det är ju så med vissa. Man, och skulle man springa på varandra så hade det ju varit som när man såg sist. Typ, så. Men det är livet. Man håller på med massa andra grejer. Jag fick ju typ en chock. Man såg på löpsedeln. Jag visste inte om att han mådde dåligt. Han hade inte den typen av problem under de åren som vi hängde. Eller kanske han hade, men inte som jag visste om. Han var ändå ganska så här. Vi satt och snackade ganska mycket om liksom kärleksproblem och allt möjligt. Så och fika typ i Vasaparken och så. Det var synd, men det var kul när det begavs. Det här är Sweet Jane med Lou Reed. Första elgitarr-riffet som jag... Eller, ja, första riffet jag lärde mig på elgitarr.
Sweet Jane?
Mm. Det var en kille som bodde där, som var granne med min mammas syrra, som för övrigt köpte min första gitarr. Han stod alltid och lira högt hemma med fönstret öppet, så varje gång man skulle hem till henne så hörde man ända upp till busshållplatsen när han stod och lira. Så fick jag följa med till deras replokal där någon gång.
Och vilket band var han med? Eller?
Jag vet inte, de inget känt eller sådär. Men då visade mig det där riffet. They studied rules of dress and ladies. Men det var stort att komma ner i hans replokal och höra någon stå och spela högt som fan, tyckte man. Sen var en annan granne där som han var inte så bra på lira, men däremot så gillade han. Och han köpte en massa byggsatser på Elfa, tror jag hette. Så han byggde såna ljusorglar och såna diskolampor och såna rökmaskiner och grejer. Så han,
hemma?
Han liksom, ja. Och små, han hade sådana här ekoeffekter hade han byggt till gitarren, kommer jag ihåg. Så jag fick komma in där någon gång till honom. När han satt och gjorde en massa så här space-ljud med ekot och de här lamporna som blinkade. Jag bara, wow, vad är det som händer? Så jag brukar säga det är liksom de två som har varit nästan största, vad heter det, inspirationen egentligen där från början. Mer än egentligen någon så här exakt gitarrist som många kanske har sett så här, ja, när jag såg i Mendix på TV eller något så här, men jag gillar ju Alice Cooper och så här innan, men
det var de här två killarna.
Ja, jag skulle nog säga det, Gunnar och Benny tror jag. Men då fick jag ju liksom komma nära och få lite känsla för feeling. There's other people like us, we gotta work.
När ni skulle lanseras i USA med Electric Boys så fick ni jobba med Bob Rock. Meningen var att han skulle remixa den svenska versionen av Funk Metal Carpet Ride, lägga till lite spår och ändra lite. Och han var ju hetast i hela världen då, precis efter Motley Crue's Dr. Feelgood. Hur gick det till när ni gjorde den nya versionen?
Ja, det var faktiskt... Det var ju vi som tjatade in det där. Inte skivbolaget faktiskt, utan vi tyckte att...
Att ni behövde något extra?
Ja, vi hade skrivit massa låtar efter den här första svenska upplagan och kände att speciellt textmässigt och sådär så höll det mycket högre klass liksom. Så nej, vi fick ju helt enkelt chansen där, så vi tog den och bara, vi vill spela in lite nya låtar. Och, ja, vem vill ni jobba med? Bob Rock var första så här, bara slängde ur oss typ. Och han hade väl gjort Sonic Temple också med Cult.
Ja, The Cult, just det.
Hette han så?
Ja.
Fan, vad länge sedan jag hörde. Men den var ju också grym platta. Jag tror han gjorde den också. Nej, men så vi fick möjlighet. Så vi spelade in 5 nya låtar och 5 var orörda från det svenska. Eller ommastrade blev de, men de mixades inte om. De testade att göra en remix på Lips and Hips, men skivbolaget tyckte att originalet var bättre. Så det blev... Det masterades om bara.
Jag hörde från någon att när du lyssnade på det Bob Rock hade gjort så var du lite, det vi gjorde själva var ändå bättre.
Ja, men det var just den här remixen på Lips and Hips.
Det var just den, okej.
Okay. Men det...
Jag tänkte att det krävs ändå lite självförtroende för att kunna säga en sån sak när man just anlitat världens hetaste producent.
Eller galenskap. Nej, men han sa, alltså, hans egna ord när han ringde mig faktiskt var... Jag hörde ju bara den här "Hello, this is Bob Rock" på andra sidan luren. Jag tänkte, shit, ringer han? Så här. Men då sa han faktiskt att jag hörde nu vi jobbar med mig, men jag fattar inte vad jag ska göra. Nej, men vi vill ju... Du är ju grym liksom, vi vill jobba med dig. Ja, men jag har hört Lips and Hips, så jag hör inget som jag liksom kan förbättra. Det är ju bra som det är, typ. Så han var liksom, han var den första som sa det egentligen. Och så fick jag säga, nej, men behöver inte jag om den, men vi vill spela in nya låtar. Aha, okej. Okay. Så börjar vi snacka.
Och sen kom Groovus Maximus 92, när det kändes som att ni stod på randen till någon typ av världsgenombrott nästan. Och jag minns hur ni pratade om att videon till Mary and the Mystery World, som var ganska Beatles-aktig låt, kostade rätt mycket att spela in. Och sen när ni ville göra videon till Dying to be Loved, som var låten ni verkligen gillade, då sa skivbolaget, nej, pengarna är slut.
Ja, precis. Då, i min värld så var det ju en trestegsraket, liksom, eller ungefär. Men det blev väl egentligen bara... Vad släppte vi för singlar från den där? Ja, Mary släpptes ju, men vi tänkte ju att man... Vår plan... vi var ju kända för Lips and Hips, så vi tänkte när Groovus kom, tänkte vi, nu måste vi släppa en låt som folk känner igen sig liksom med Lips and Hips. Men det sa skivbolag, nej, det måste vara Mary, det här är en radiohit. Ja, vi vet, men vi får inte vara hur spretiga som helst. Men de släppte den. Och sen, jag vet inte fan om vi släppte någon mer singel, men jag tänkte ju och bandet att när Dying to be Loved släpps, då blir det ju kul på riktigt. Och då så hade, jag tror de hade bytt A&R-snubbe precis, och tyckte att de skulle droppa oss. De hade liksom lagt tillräckligt med stålar på bandet. Och då säger vår manager, men nej, jag tror att vi bara var där nere på det här Universal Studios. Så då hade de en sån här video booth. Man kunde gå in och sätta på, önska någon låt. Och så körde man mima till den. Och så blev det en video. Det tog ju den tiden låten var. Så när man gick ut så fick man en VHS med sig hem med en video med massa...
Och vad kostade det?
Ja, $19 eller något. Med så här psykedeliska effekter. Och så gick vi dit. Så frågade vi, okej, kan vi ta vår egen låt och göra det här? Ja, visst, så gjorde vi det. Vi gjorde faktiskt en version på Milli Vanilli också.
Girl, you know it's true.
Ja, jag tror det var det. När vi alla hade bytt instrument. bara taking the piss totalt. Men nej, så skickar vi upp den där videon, våran låt då, till Headbangers Ball. Och så skrev jag att vårt skivbolag vill inte ge oss några mer pengar, så där är våra sista dagspengar liksom. Hoppas du gillar den. Och den blev ju lite så omskriven som så här, årets video typ eller något sånt. Så det var ju kul. Då blev ju annorlunda i alla fall.
Jag såg er som förband till Metallica på Stadion 93. Mm. Det var först Electric Boys, sen Suicidal Tendencies och sen Metallica. Väldigt bra lineup.
Ja, ganska spretigt tyckte vi. Du kände så här, fan vad ska vi här och jag. De var ju jävligt hårda, speciellt Suicidal Tendencies. Men ja, det var ju första gig vi gjorde med, vi hade ju bytt gitarrist och trummis. Det var en liten mjuk start.
Och sen kom ert tredje album, Freewheeling, 94. Och ungefär då så splittrades ni.
Ja, precis.
Vad hände liksom, då egentligen? Det var som att ni försvann direkt efter att skivan kommit ut någonstans.
Ja, men vi var ju tillbaks. Vi spelade in Groves Maximus i Abbey Road och vi var tillbaks för Freewheeling och gjorde samma. Varför vi gillade den studion så mycket. Och så sen när jag var klar, då hade inte de skivbolagen pengar till reklam. Så jag kommer ihåg något möte vi hade där, så fan, måste ju skämta. Ni kan ju spela in en platta för flera hundratusen och sen inte ha pengar till reklam. Vad är det som händer? Det finns inget mer pengar. Jag kan inte gå till bossen och kräva mer stålat. Liksom. Så den bara släpptes ju, så fanns det inget att backa upp det med. Och då kändes det väl lite så här, jag kommer inte ihåg exakt känslan, men jag vet att jag tänkte, det blir ingen bra elektropodsplatta om vi ska försöka göra en till. Då hade liksom inspirationen gått ur mig. Som bandet var ju asbra, så jag hade ingen med det att göra. Men liksom, det kändes som, vad fan, om det ändå inte, om ingen jobbar på det och man får ut det, då spelar det ingen roll.
Ni funderar aldrig på att flytta till USA definitivt och jobba därifrån istället, som en del musiker gjorde?
Det var på tal från skivbolagets sida, men vi tyckte ju att vi var ju där mer eller mindre hela tiden, känns som. Vi var väl borta 6-7 månader eller något i ett svep till exempel. Så. Nej, men sen tyckte jag också att det var ganska skönt att vi inte var där. Jag tror att det påverkade vårt sound och så, att många tyckte att vi liksom hade, att det lät fräscht på något vis och lite annorlunda. Jag tror det var för att vi inte var mitt i smeten.
För sen när vi var där, kanske hade varit mer av ett grungeband om ni hade bott
i USA. Ja, eller alltså, som jag kommer ihåg det, när vi var ju där och repa inför inspelningar och inför spelningar och sådär, men då de här, gick man där i korridorerna och bland alla replokaler, så det lät ju typ likadant överallt. Men jag förknippade det mer med, ja men såhär Sunset Strip rock. Alltså närmare, som jag kommer ihåg det i alla fall, så kändes det som det var mer närmare Motley Crue och den stilen än grunge. Den hade nog inte liksom hänt så mycket redan. Du vet säkert du bättre när grungen kom egentligen. Men det var väl 90, var inte det så 92 eller någonting? Eller var det tidigare?
Det var väl då det blev stort i alla fall.
Ja. Nej, men så hade man varit ett av de här banden som stod där, då hade man kanske inspirerats mer och man hade liksom kollat in varandra mer och så vidare. Så det kändes lite som vi stod liksom lite utanför allting. Och här hemma fanns det ju inget liknande när vi började. Då var det ju, som jag kommer ihåg det, så sjöng alla på svenska och var väldigt poppigt så här.
Du nämnde att Corey Taylor i Slipknot hade listat Electric Boys första album som en av 80-talets bästa skivor.
Ja, eller just låten Lips and Hips hade han med på någon lista. Typ så här party bland band liksom. Ja, men det är kul. Hans sista soloplatta är för övrigt jävligt ball, tycker jag. Men det är kul när det är så här, det är otippat med tanke på hur hård musik som de har kört. Men det är ju som Lars Ulrich Jag fattar senare när man träffar honom och gillar jag oss och så vidare också. Man gillar ju mycket musik, de flesta banden gör ju det. Det här är Highway Star med Deep Purple. Ja, det där var också en stor förändring när den där plattan kom. Det var mycket tuffare än allt det andra. Och sen, jag som gitarrist älskade ju soundet som Richie fick i sin Fender. Så det blev någon sorts här mål. Ja, det var liksom målet. Så ska det låta. Det var facit.
Återförena Electric Boys 2009 efter 15 års frånvaro?
Ja, det var ganska lustigt. Jag menar, man tycker att, eller det är ju lång tid, men det tog ju typ 20 minuter eller någonting. Alltså från att vi hade riggat, eller man säger så här, medan vi riggar upp allting och kopplar in allting så inser man att det har ju typ inte hänt ett skit. Man, alla faller in i sina liksom roller och det är samma skämt och liksom man är som man är typ. Och sen, men sen kommer jag ihåg också att jag reagerade att det var jävligt så här uppenbart att vi har ett sound liksom. När vi började lira så det lät ju som oss på en gång, även fast det var otajt.
Då har du gjort skivor och hållit på musik under hela den perioden.
Ja.
Massa olika konstellationer.
Ja, precis. Och det här var ju då efter 4,5 år med Hanoi Rocks, precis. Och då, i och med att Mike sjöng där och så vidare, så var ju... Jag spelade ju bara gitarr. Vilket jag ser som en stor lyx. Att kunna göra det ibland och bara koncentreras på det. Men efter det så kändes det lite så här kul att börja sjunga igen och... Sen har jag alltid sett, alltså han har ju lite mer straightforward rock and roll på något sätt. Vi har lite annat sväng i våra musik.
Är det inte så mycket funk och Prince-influencer hos Hanoi Rocks kanske?
Nej, inte så mycket så här 70-tal heller. De ligger väl närmare både 50-tal och Clash och punk och lite andra. Fast de har ju också haft ganska bred, man har ju också flera funkiga låtar så här från början. Men de flesta, eller många av ens favoritband har ju faktiskt varit jävligt funky, fast det har aldrig pratats om det, men både Zeppelin och Come Taste the Band med Purple och Hendrix var ju funky liksom.
På tal om Zeppelin, så du fick träffa Jimmy Page på Polarprisgalan och sitta och snacka med honom länge. Mm. Vad pratar ni om?
Nej, det var inte så länge till att börja med. Men jag hade spelat på den här banketten. Och det var nästan obehagligt. Jag brukar inte vara nervös. Men det här var ju, i och med att det var inför dem och det var akustiskt. Och det var inför kungafamiljen. Och det var verkligen så här knäpptyst när vi skulle spela. Det var liksom inget rock-gig-känsla någonstans. Så att det var nästan, fan, jag måste bara ta mig igenom där och se okej ut på vägen ungefär, tänkt. Men så sen efter så, okej, vi måste inte, det blev ju att man gick till baren och tar en öl och liksom. Och då kom ut en kille och sa att Jimmy Page wants to meet you. Och så tog jag med mig in i någon rum och då bara sa, jag ville bara skaka hand och säga att det här lyfte hela tillställningen och var en av de coolaste liksom versionerna jag har hört på vårt material.
Vilken låt spelar du?
Det var ett litet medley, men det roliga var att jag tog in min polare Svante Drake som kör som muntrummer. Och sen kör du då akustiskt med mandolin och stå och Peter Roth spelade mandolin och surr och Benig spelade stand-up bass då typ och så. Men så det blev, med tanke på att han körde så här human beatbox-grejen, så blev det väldigt annorlunda. Jag tror att det var det de reagerade på. Och jag var nästan på väg att säga nej först, för att jag tänkte, nej, jag kan inte stå framför dem och spela liksom Whole Lotta Love, någon kaffe-cover-version liksom. Men så kom jag på det, men shit, om jag tar med Svante då på muntrummet, då kanske det blir något udda.
Så det kan.
Och det gillar han ju tydligen, så det var jättekul. Otroligt att bara få höra det av honom. Ja, nej, man kanske skulle ta lätta.
Conny Blom, tusen tack för att du kom hit och hämtade mig.
Skittrevligt.
Tack snälla.
Nice att vara på Kungsholmen.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Conny Blom från Electric Boys var hemma hos Draga.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.